Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Varmt välkomna till Sorgsnack. Hoppas ni haft en bra vecka. I dagens avsnitt kommer ni få lyssna till en mamma, Helena Froststjärna, som förlorade sin dotter Isolde, bara 1 år och 8 månader gammal, för snart 3 år sedan, den 4 december 2020. Vi kommer samtala kring det här, vad som hände, och inte minst hur livet ser ut idag och om hennes starka vilja och drivkraft att hjälpa andra. Varmt välkommen hit, Helena. Kan du inleda med att berätta om Isolde, vad som hände för de som inte hört din historia innan? Jag vet att du har ju berättat väldigt öppet om det, både i media och dina egna kanaler. Men jag tänker att det finns säkert några lyssnare här som inte har hört om det innan.
Ja, men hej. Tack så jättemycket för att jag får gästa din podd idag. Det känns jättekul.
Ja, men självklart. Kul att få ha med dig. Äntligen.
Ja, men precis. Vi har ju försökt att få till det här ett tag. Men det är alltid sjuka barn och andra scheman som inte går ihop. Så det känns jättekul att få göra detta. Och särskilt nu eftersom att vi närmar oss årsdagen här.
Ja, men precis.
Så känns det jättefint att få släppa det här avsnittet ihop med dig.
Ja, tack.
Nej, men det som hände var egentligen att vi väntade ju vårat tredje barn. Vi hade döttrarna Helia som var 2 år och 7 månader och Isolde då som var 1 år och 8 månader. Och så väntade vi sonen Francis. Och på morgonen den 3 december så kände jag väl mig rätt så trött så där. Under dagen så tog jag och tjejerna en liten sån här härlig lunchsov. Och vi vaknade upp tidig eftermiddag. Och kände att nu händer det någonting här. Men jag hade haft lite förverkare så innan, så att jag tänkte att det bara var det som hände, för att han är beräknad till Lucia. Så det var ju 10 dagar för tidigt. Han var beräknad 13 december. Men jag går och ställer mig i duschen, och innan dess så har jag då smsat till min sambo att du får komma upp och hjälpa till med tjejerna för att jag måste ställa mig i duschen. Så jag gick in och ställde mig där med varmt vatten och försökte andas igenom verkarna som kom, och så kommer han in och så tittar han på mig och säger: men hallå, det här är ju på riktigt. Vi måste ju ringa någon. Och jag står där och tänker: nej, men det är inte på riktigt. Men det var det. Så att vi hade tänkt att ringa då till min sambos föräldrar, för det var de som skulle hjälpa till. Men de bor så att de hade inte kunnat komma inom 1 till 1,5 timme kanske eller sådär. För att de var ju på jobbet och sådana saker, så det tar lite tid att ta sig hem och sen ta sig hit. Och det blev bråttom helt enkelt. Så att vi ringde till min mamma som vi visste var ledig den här dagen. Och hon kom till huset inom 10 minuter och ser mig och säger: ni måste åka nu, annars föder du i bilen. Så att det var bara att försöka få ut mig med de här verkarna i bilen. Och vi åkte, och han är ute inom loppet av en timme där. Så att det gick snabbt, det gjorde det. Och på den här tiden, så vi har bett min mamma vara kvar i vårt hus med tjejerna. För vi hade inte packat någonting, och hon vet inte deras rutiner och sådana saker. Så att vi ville att hon skulle vara kvar i vårt hus. Men hon har tagit ett eget initiativ om att åka och handla lite mat och sen ta med dem hem till mina föräldrars hus. Och så har hon också tagit ledigt från jobbet. Så att när vi skickade en bild på Francis och ringer upp, då kliver de in innanför deras hus egentligen. Så att på den timmen jag födde barn, så på den timmen har hon tagit barnen med sig hem till sig. Och säger då att de kan få sova där. Och jag sa direkt att jag egentligen inte vill det. Men Erik sa: vad är det värsta som kan hända? Hon vill ju hjälpa till och att henne göra det. Och vi fick också erbjudande om att Erik skulle få stanna kvar på förlossningen. För att det var bara vi och en till som födde den här kvällen. Och det var ju lite coronarestriktioner och så då. Och Erik ville ju väldigt gärna vara kvar. Så att vi bestämde att de får stanna hos mina föräldrar över natten. Och så får Erik vara kvar och mysa helt enkelt med oss på kvällen där. Så gjorde vi. Och sen nästa dag så vaknar jag upp och jag känner mig hur lycklig och glad som helst. Och Erik ringer och berättar att det har hänt något allvarligt och att det gäller Isolde. Och att han är på väg in till nästa sjukhus, till Rehov heter det då. Jag befann mig i Eksjö på BB där, och han var på väg in till Jönköping, till Rehov. Och en timme efter det ungefär så ringer han och säger att hon är dödförklarad. Och då är klockan 10 på morgonen när jag får det beskedet. Och jag får hjälp av personalen på Eksjö lasarett att hitta en ambulans som kan köra mig och Francis då, som är nyfödd, in till Jönköping istället. Och det är ungefär en timme bort. Och det var en lång resa var det. Och jag var ju den som kom in sist till sjukhuset också. Hela min familj var där och Eriks familj var där. Så att ja, jag kom dit sist helt enkelt. Och 3 månader efter det sen så fick vi veta då att från obduktion att hon har dött av syrebrist och värmeslag. Och det som har hänt är att mina föräldrar har valt att lägga henne själv i deras gäststuga med värmefläkt och elelement på full värme. Och sen har de egentligen inte tittat till henne på hela natten. Och detta var ju december och de hade ingen värme normalt i den stugan, förutom om det var gäster som kom. Så det var därför de lät det stå på, för att de tyckte att det var lite kallt där inne när de la Isolde där inne då. Efter de 3 månaderna sen så vi firade ju jul ihop och sådär och försökte göra det bästa av tiden fram tills att obduktionen kom. Men efter det sen så blev det väldigt svårt för oss att ha en relation, och mina föräldrar valde själva att inte de ville ha en relation med mig och Erik. Så att jag har inte haft någon kontakt egentligen med dem sedan dess. Det är den korta varianten av det hela.
Ja, men precis. Och det finns ju, ska jag bara säga, för de som är intresserade av att höra just lite mera ingående om den här händelsen, så har du ju faktiskt medverkat i ett flertal andra poddar där det går att lyssna till hela berättelsen.
Ja, precis. Det är egentligen bara att söka på mitt namn så hittar man rätt mycket information som finns. Så. Jag har också ett avsnitt i min egna podd, Samtal mellan Maria och Helena. Så finns det ett avsnitt där också.
Mm, ja, men precis.
Så det finns.
Och väldigt många andra bra avsnitt också.
Ja, det finns jättemånga. Jag var ju väldigt aktiv ett tag där med att liksom ändå berätta, för det kändes viktigt för mig att få berätta hennes historia och också lite kring hur jag mådde och vad gör man ens när mattan bara dras bort under ens fötter sådär.
Ja,
jag tror det är viktigt att dela med sig av det.
Ja, och att varje gång man pratar om det så är det ju ett sätt att fortsätta bearbeta det.
Ja, och det är också lite därför som jag skrattade till där innan jag berättade. Alltså jag berättade en så hemsk historia så sitter jag och skrattar lite. Men jag har ju jobbat med det här i 3 års tid nu. Alltså dagligen egentligen med att bearbeta olika känslor och situationer och relationer och allt vad det är. Så att idag så... Alltså jag föreläser ju om det här idag och jobbar med det aktivt. Så för mig är det inte jobbigt att prata om längre.
Ja, vi ska gå in lite mer på det. Men jag tänker att berätta lite bara om Isolde.
Ja, alltså hon var ju inte så gammal. Hon var ju 1 år och 8 månader. Hon var en väldigt bestämd liten tjej. Hon visste vad hon ville. Hon älskade att välja kläder och framförallt strumpor. Så det fick man aldrig välja själv. Och hon var väldigt mycket inne i den här perioden att hon kunde själv. Så hon skulle klä på sig själv. Och det var skor och jackor och allt möjligt. Så att det var en hel del tålamodsprövning, om man säger så. Var det. För att hon kunde inte riktigt ta på sig själv. Det blev inte riktigt som hon hade tänkt sig, om man säger så. Hon älskade att klä ut sig och gå runt i klackskor. Jag har en film på henne som bara är tagen några dagar innan hon dör. Där hon går runt i klackskor här hemma och försöker hoppa nästan och sådär. Så det var mycket sådana saker. Hon var väldigt tjejig av sig.
Vad var det bästa med henne då?
Ja, men det är väl att, alltså det bästa är att hon gjorde mig till en tvåbarnsmamma, såklart. Och sen tycker jag att få se relationen mellan henne och Isolde, för det var bara 11 månader mellan dem. Så Helia var inte ens 1 år när Isolde föddes. Och att få se de två växa upp tillsammans och få skapa band mellan varandra, det var fantastiskt att få se det. Och det är en av de stora sorgerna som följer med den nu när hon inte lever längre, att få fundera lite över hur skulle det sett ut om hon hade levt. Hade de varit sams eller hade de bara bråkat? Eller hade de sovit i samma rum? Ja, alltså hur hade deras, för de är inte tvillingar, men det kändes ju nästan som att ha kanske tvillingar. Så. Men sen var det nog att hon hade så starka egna viljor. Jag gillar ju det lite när man vågar gå sin egna väg, och det kunde man se på henne att hon nog hade blivit en sån person, att hon hade vetat vad hon ville och jobbat för att få det som hon vill lite. Hon var väldigt orädd, var hon.
Och du nämnde ju Helia här. Jag tänker, hur har hon hanterat det hela? Hon var ju som sagt fortfarande väldigt liten själv. Men nu är hon ju ändå 4 år?
Hon är 5 år nu. Ja, hon blir 6 år 1 maj nästa år.
Till och med det.
Ja, så hon är ju... Nu är hon ju...
Hur medveten är hon om det och hur mycket pratar hon om Isolde?
Nej, men när det hände då frågade hon ju lite så när Isolde skulle komma hem. Och hon undrade mycket varför hon var tvungen att åka till himlen och inte fick vara kvar. Och hon sa ofta att hon ville leka och så. Och jag vet när vi satt i bilen, för vi pratade mycket om Isolde. Vi har väldigt stora fönster i vårt hus och vi har ett sutteränghus. Så att våran övervåning där vi har kök och vardagsrum och så är liksom rätt högt upp. Så att vi har väldigt fin utsikt från vårt hus. Och då stod vi ofta i våra stora fönster och tittade så här upp mot himlen. Och vi pratade om Isolde som att hon var en stjärna där uppe. Så att
när stjärnor syns eller när månen har syns, så har hon alltid så här sagt att men mamma titta där i Solde, och så har hon stått i fönstret och vinkat och sådär. I början så gick hon ofta och hämtade leksaker och la på fönsterbrädet, och hon kunde ibland göra lite fint med olika blommor, och vi skulle gå ut och plocka ibland. Och ja, men det var mycket så att hon hade det som en kanal på något sätt att prata med Solde. Och jag har också hört henne sitta vid fönstret och så här prata till Solde uppe i himlen och så. Som att det är en självklarhet att man gör det. Och väldigt mycket funderingar över så här, tror du att Solde äter mat nu med sin familj i himlen? Och ja, hur ser de ut? Ja, men de ser ut som oss. Och nu tror jag att hon skrattar för att hon skämtar om det här. Alltså väldigt mycket samla upp en bild av hur hennes liv i himlen ser ut. Och i början var det jättetufft att höra, för att då kände jag bara att det var bara hemskt. För att det var bara inte så det skulle vara. Mm. Så att jag grät jättemycket och det gjorde bara ont i hela min kropp. Men sen när jag... Alltså desto mer man bearbetade sorgen och desto mer åren har gått. Så när vi kan ju prata så än idag ibland. Det händer inte så ofta nu, men det händer ibland. Och nu känner jag mer att det bara är fint att hon, ja, men funderar över det och tänker på det. Och så. För det är ju ändå en del av vårt liv. Hon blev ju väldigt snabbt i tidig ålder medveten om att döden finns.
Mm.
Det brukar ju inte vara så kanske för barn. Om inte det är en mor eller farförälder som dör.
Ja, men precis.
Mm. Men sen har hon haft det så fint, för att förskolan som hon och Isolde gick på, de gjorde det så oerhört bra, för de ringde en präst som fick komma till förskolan efter att Isolde dog, så att alla barnen fick ställa frågor om döden och han kunde beskriva det likt en saga för dem och sådär. Så det var jättefint av förskolan att göra det, och de hade kort på Isolde, och det har de än idag. Ovanför hennes plats som hon hade så sitter hennes kort, och de gjorde en liten egen begravning kan man säga. De gick till kyrkan där vi hade begravningen för Isolde, och även där, den kyrkogården där Isolde är begravd. Så fick de gå fram och lägga ros vid hennes kort, och de fick sjunga hennes favoritlåtar ihop med den här prästen. Och vi valde även att ha den samma präst sen på våran begravning. Så det blev väldigt fint. De knöt samman det på något sätt och involverade alla barnen i det. Så att Helia hade ett jättestöd. Både här hemma men också framförallt på förskolan. Det var jättefint. Och än idag, så inför alla helgorna nu, så fick jag en bild på sms från en av förskollärarna där hon hade tagit en bild på Helia och hennes kompisar. Då hade de gått till kyrkogården och tänt ett ljus för Isolde inför alla helgorna. Så att de gör det än idag, att det är en del av hennes liv. Så.
Wow, vad fint.
Ja, jättefint. Och de pratar om det och sådär, så att... Och det är även föräldrar på förskolan kan jag få sms ibland där de har varit förbi med barnen, för de har ställt frågor om Isolde och de har velat åka och hälsa på och tända ett ljus och så. Där har vi haft jättefint stöd, har vi haft. Och det tror jag har hjälpt Helia mycket. Och sen, jag insåg ju väldigt snabbt, nästan samma dag, men jag kanske inte fattade riktigt ändå, men väldigt snabbt så insåg jag att det här är ju vårat liv nu. Så att vi behöver prata om detta och vi behöver lära oss hur ska vi leva med detta och hantera det här. Och hur ska jag kunna hjälpa Helia i det här, för att vi sökte ju hjälp för att veta hur vi skulle göra. Men det finns ju ingen hjälp att få, och särskilt inte till barn. Alltså de säger ju rakt ut att vi gör ingenting med barn. Och Helia var ändå med när Isolde dog. Hon var ju där på platsen när ambulans har kommit och... De har försökt göra hjärt- och lungräddning och så. Sen vet inte jag hur mycket hon har sett. Men hon, i början efter Isoldes död och det kom en ambulans som vi mötte och sådär. Då sa hon ju alltid att så här, Isolde fick åka en sån till himlen.
Mm.
Det är de man åker i när man åker till himlen. Så,
mm.
Så ja, jag vet inte hur mycket hon har sett. Men hon var ändå där på platsen.
Ja, men det är klart. Då har hon ju ändå varit med om hela förloppet egentligen. Ja. Så hon... Ja, det är ju klart att det lämnar visa spår. Mm.
Men sen idag, nu när hon är 5 år och sådär, då pratar vi om Isolde som att det är en del av vårt liv. Men hon är inte så här, alltså vi frågar ju, vill du följa med till graven och tända ett ljus? Och då säger hon så här, det är tråkigt. Så, alltså hon är inte så att hon, ja men att det påverkar henne så jättemycket just nu. Sen så kan hon...
Vi har ju lite kort på Isolde och några minnesgrejer har vi utanför alla barnens sovrum. Och där har vi också gjort en liten så här skrivbordshörna där de kan sitta och måla och sådär. Och vi har lite böcker och så. Och då kan man ju ibland höra att hon sitter och pratar som med Francis då, som inte har träffat Isolde. Och även Jolie som vi fick året efter sen. Att hon berättar så här, det här är den stora syster, och ja, pratar om henne lite så. Så det är ju fint att höra. Men det känns inte som att hon är så jättepåverkad av det idag, mer än att hon frågar varför hon inte kan få lära känna sin mormor och morfar. För vi har ju ingen relation med dem, och hon pratar också mycket om sina kusiner, att hon vill träffa dem. Och hon säger också att, men mamma, du är ju mamma till mig, och du skulle ju aldrig sluta prata med mig, eller hur? Så varför gör din mamma det då? Det har hon sagt några gånger. Och även att hon, så här, ibland kan hon bli lite arg, och så säger hon, men mamma, ge mig numret till mormor så ska jag ringa till henne och säga åt henne på skarpen att hon ska ringa till dig och säga förlåt. Ja, och då, det tycker jag. Ja, alltså hon är så klok. Hon är man så klok, denna flicka.
Klok tjej.
Men det, och det gör ont i mig. Det gör riktigt ont i mig, gör det. Det är nästan värre än att hon, att Isolde är död nu, för den har jag bearbetat så mycket. Men det gör ont i mig att det är så mycket följddelar. Alltså ur en sorg så kommer det så många andra sorger. Alltså det är lite som att skala med lök. Alltså det blir många lager av detta. Så det är inte bara att Isolde dog och så stannade där, utan det blir så mycket mer av det. Och att det är det som fortgår. När någon dör, då dör de ju. Det går ju inte att göra någonting åt det. Men här har vi ju människor som lever, och så får man ändå inte försonas. Det tycker jag är svårare att hantera.
Det blir ju massa förluster på varandra. Och...
ja, och just också det som man pratar om, alltså, när man bearbetar sorg. Att en definition av sorg är ju att livet inte blev som det var tänkt.
Mm.
Och det är ju också, ur en sorg så handlar det ju mycket om att det har varit utan ens kontroll när man blir drabbad av det. Att det inte går att kontrollera vad som kommer hända. Och också att, jag menar, Helia har inte valt att detta skulle hända. Vi valde aldrig det. Men ändå så blir hon också väldigt drabbad av det. Det är nästan en större sorg för mig nu i alla fall än att Isolde dog.
Mm.
Så. Och det tänker jag att du också kan relatera till. Att det stannar inte bara där.
Nej, men precis.
Att det blir mera.
Ja, man förlorar ju också i hela ens framtid egentligen. Ja. Just det här att livet blev inte som man hade tänkt sig. Det byggs ju på med massa annat också.
Mm.
Såklart. Men jag funderade på, du sa här att Helia ibland säger då att hon inte vill följa med till graven för att det är tråkigt. Mm.
Ja.
Hur känns det för dig när hon inte vill följa med, eller när hon säger att det är tråkigt?
Alltså det känns ingenting för mig. Jag tycker att alla får välja själva hur de vill göra. Jag sa tidigt att jag inte ville ha en gravplats till Isolde, för att jag känner att jag inte vill vara bunden till att det måste vara en specifik plats där jag går till för att vara där hon är. Utan för mig så är hon här hemma i vårt hus, eller där jag, om jag åker iväg så är hon väl med mig där. Mm. Så jag hade kunnat tänka mig att bara ha en sån minnesplats. Alltså så.
Minneslund.
Ja, minneslund eller något sånt. Men det var ju andra familjemedlemmar som kände att vi vill ha en plats att gå till. Och då tycker jag ändå att då är det som man får rätta sig efter. För det är väl ändå... jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig varit i den här situationen innan. Men jag tänker att det är väl så här, det vanligaste att man har en egen gravplats. Och så de andra är mer alternativ. Kanske så. Så är det någon som vill ha en gravplats så är det nog... då tycker jag att då får man nog göra så. Men idag är det ju bara jag som går dit och sköter den då. Så det var ju lite onödigt, kan jag väl tycka.
Ja.
Jag som inte ens vill ha. Men det är väl fint att ha en plats att gå till. Men jag tycker att barnen och alla måste få välja själva.
Mm.
Lite så. Och alltså hon var så liten med. Jag menar, hon kommer ju, jag vet inte ens om hon kommer minnas Isolde när hon växer upp. Eftersom att hon var så liten. Hon kommer ju kunna se kort och så. Men hon lever ju upp nu och har det livet som är här. Och sina syskon som är i livet. Och jag tycker lite att det ska inte behöva... alltså jag vill inte trycka in i henne att du har en död syster och det måste du sörja över. Alltså det behöver hon inte göra. Och det kommer väl komma en tid när hon kanske vill gå dit och hon har ett behov av det, vad vet jag. Men ja, hon får göra det vad hon vill och hon tycker ju uppenbarligen att det känns okej att gå dit med sina kompisar och då är det väl bra att hon gör det på det sättet.
Mm. Kanske bara ibland det känns så.
Ja.
Olika från dag till dag. Nej, jag bara funderar lite för sådana kommentarer har jag ju också fått om min snart 4-åriga dotter. Ibland jag säger, ska du följa med till Alexis och hälsa på?
Mm.
Så ibland bara, nej jag vill inte. Nej, det är läskigt mamma eller bara, nej jag vill inte. Nej, okej, du behöver inte. Nej, precis.
Men jag kan tänka mig lite så här, eller om jag går till mig själv just i början när man ville att de skulle följa med helst av allt. Så tror jag att det var ett sätt för en att, eller... Jag tror att jag gjorde det i alla fall för att det skulle vara någon form av tröst om att så här, vi har en plats att gå till och det är inte farligt. Alltså, jag tror att det handlade mer om att man inte visste hur man skulle hantera sorgen egentligen. Och vad som var rätt eller fel att göra. Plus att man ville dela sorgen med någon också. Och då blev det att hon pratade ändå om det så mycket. Vi delade ju väl våran sorg mycket för jag var också föräldraledig så hon var ju hemma med mig här hela tiden. Så det var ju mig hon pratade mycket med och då hade ju vi det bandet på något sätt. Men jag kommer faktiskt inte ihåg om jag blev ledsen första gången det hände eller hur jag reagerade. Men det skulle väl kanske inte vara så konstigt om man kände att man blev lite ledsen första gången.
Mm.
Men ibland kan jag känna mig att när de är yngre barnen så är det nästan skönare att få gå dit själv. För det är ju ofta så man kommer dit och så har man tänt ljuset. Och då bara, nu vill jag gå. Och så bara, ha men jag skulle ju plantera en blomma här också. Jag skulle göra det här och det här. Bara, men jag vill gå nu. Jaha, ja okej. Okay. Så det är nästan skönare att åka dit själv. Kan jag tycka. För då får man sin lilla stund och man får pilla och greja lite och göra fint och så.
Mm. Ja, det kan bli lite lugnare.
Ja. Mm. Sen jag har väldigt tur för att kyrkogården ligger... rätt nära förskolan så att när jag har gått och lämnat barnen på morgonen då tar jag och går där förbi när jag går ändå hem till huset så då går jag förbi, tänder ett ljus och så det blir inte att jag behöver stanna utan jag bara tänder ljuset och så fortsätter jag gå hem och då får man ju lite sån incheckning rätt så ofta när man går förbi där.
Vad härligt.
Ja men det är fint.
Kunna titta till sådär också på vägen till och från hemmet.
Hon dog ju 4 december och då eftersom att vi visste att vi väntade Francis i december så hade jag ju redan köpt alla julklappar och förberett så jag inte skulle behöva känna att jag var tvungen att göra det mitt i när man hade fått en nyfödd med RS-virus och allt sånt. Så att det kan jag tycka är lite jobbigt har jag märkt nu när man närmar sig jul och man ska planera julklappar och så känns det ju jättejobbigt att inte få köpa det till henne. Att varje gång så ska det vara, ha men kan man hitta något nytt till graven istället då? Att det känns alltid lite...
Ja, att man måste köpa gravljus och blommor istället för att köpa leksaker och kläder till sina barn. Nej, det är ju så fel. Det ska man ju inte behöva göra.
Nej, det ska man inte. Men det kan jag känna ibland blir lite sånt hålrum i mig. Att ibland så skulle jag bara vilja köpa julklapp och lägga under graven bara för att det skulle kännas lite bättre för stunden. Att man bara skulle få låtsas för en stund att hon levde.
Jag förstår det. Verkligen.
Men du har ju också gjort sorgbearbetning och jobbar ju som handledare i sorgbearbetning. Och det gör ju jag också. Så vi är ju kollegor på ett sätt. Vilket känns jättefint. Det var ju lite så du och jag kom i kontakt med varandra från första början. Och hittade varandra där.
Ja, precis.
För vi har ju också rätt så lika tänk just att man ser varandra som kollegor så man kan liksom skicka vidare. Om jag kommer i kontakt med någon som vill gå till någon i Stockholmsrådet så vet jag ju att du finns och då skickar jag ju dem till dig att man kan samarbeta så.
Mm. Ja, och bara just det här att kunna tillsammans sprida kunskap om sorg och bemötande, hur vi ska bemöta varandra när något sånt här händer eller liknande då, när man går igenom en svår period i livet, hur viktigt det är att vi faktiskt stöttar och hjälper och lyfter varandra i det här, vilket jag tycker är för mig är det en självklarhet absolut.
Ja, så känner jag ju med. Men det jag tyckte var så skönt när jag fick veta att det fanns och jag började göra det då var jag min sorg jag träffade ju, jag har ju min podd ihop med en kvinna som heter Maria och vi föreläsare även också tillsammans. Men det var Maria som kontaktade mig ett halvår ungefär efter att Isolde hade dött, när hon hade lyssnat när jag var med i Alexander Pelleros podd, Framgångspodden. Och hon bor bara några hus ifrån mig, så det blev väldigt naturligt för henne att bara säga, det finns sorgbearbetning, jag finns här. Så, och bara några dagar efter så var jag ju hos henne, för jag hade aldrig hört talas om att sorgbearbetning ens fanns. Det var aldrig någon som hade berättat det för mig. Svenska institutet i sorgbearbetning hade jag aldrig hört talas om heller, eller sorg.se som deras hemsida är, alltså ingenting. Men jag hade ju gått och pratat med psykolog och även en kurator, men kände ju rätt snabbt att de inte hade någon kunskap, så jag kom aldrig någonstans. Jag ville ju väldigt tidigt ha verktyg i så här, hur ska jag leva med det här, hur ska jag hantera det, vad är det som händer med mig? Och det fick jag ju via sorgbearbetning. Men när jag träffade Maria första gången så tittade hon på mig och sa hon så här, Helena, du är din sorg nu. Och nu ska vi se till att du inte längre är din sorg, utan att det bara är en del av vem du är. Och det tycker jag var så skönt. För jag brukar när jag föreläser eller jag träffar andra klienter så säger jag alltid liknelsen. Att om man tänker att man har ett sort lakan här, det säger sig som att man är som ett spöke nästan. Att lakanet är sorgen, att den liksom hänger över hela en. Alltså mina beslut i tankar, i vad jag väljer för kläder, vad jag äter. Allt det utgår ifrån sorg nästan. Så att Helena som person existerar inte längre, utan det är den sorgsna varianten av mig. Men när jag gjorde sorgbearbetning, då var det som att jag lyfte av hela detta lakanet. Jag blev Helena och sen så var lakanet bara en del av mig. Och ibland så kommer det att lägga sig lite över min axel. Ibland kanske över mitt hjärta eller över ett ben. Alltså det kommer påminna lite, men sen så trillar det av igen. Så att det fastnar inte på det sättet. Och det tycker jag var skönt, den här, när man gick ifrån att sörja till att sakna. Att sakna någon och undra hur det hade kunnat vara om de hade levt och så. Det är ju mycket enklare att bära det. För det är inte så tungt. Medan när man sörjer, det är ju fruktansvärt tungt att gå runt i varje dag. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det.
Ja, men absolut. Det gör jag verkligen, det du beskriver. Framförallt här att man är sin sorg kontra att sorgen är en del av mig.
Mm.
Den delen jag väljer liksom att bära med mig, den här ryggsäcken då.
Ja.
Som jag oftast brukar säga. Den försvinner ju inte, men i början så kanske vi bär den här ryggsäcken åt fel håll så att den tynger ner oss. Alltså,
ja,
den hänger liksom på framsidan, den bokstavligen liksom tynger ner. Medan när man väl genomför med till exempel det här och sorgbearbetningen, då lär man sig, aha, okej, sorgen, ryggsäcken och sorgen ska, ja, den ska ju bäras på ryggen liksom. Den bär jag med mig runt som en vanlig ryggsäck. Sen har jag möjlighet att lägga ifrån mig ryggsäcken när jag känner att ja, men kanske nu blir för mycket eller jag behöver en paus. Mm. Okej, jag lägger ifrån mig ryggsäcken bredvid mig. Men den finns ju alltid där. Och sen tar jag tag i det igen och fortsätter att gå när jag har fått liksom nya krafter. Vi lär oss att leva med den, men den försvinner ju inte. Den finns ju där.
Nej, men att det ska vara lika naturligt som att vi är glada.
Ja.
Alltså glädje och sorg är ju de mest alltså det är ju två av våra mest naturligaste känslor som vi har, så det vore ju väldigt onaturligt att inte känna känslor kopplat till sorg. Men när man är sin sorg, då finns ju oftast inte glädjen med alls, utan då är det som att man har kapat bort den delen och så är det bara sorg, och då blir det väldigt onaturligt. Så att när man får en balans i det, att sorg och glädje är en del av ens liv, att det är okej att känna båda delar, men att sorgen kanske har blivit lite mindre och glädjen är lite större, då är man ju kanske, ja, då är det lättare att det är en del av en.
Absolut. Jag brukar säga att det är ju inte fel heller att känna att man slukas av sorgen, och att i början så är det ju allt man tänker på, det är ju liksom en stor del av en, för jag känner lite så här, ja, men det behöver nog faktiskt vara så i början. Alltså, vad är de känslorna också? Och att livet får vara och känna så förjävligt som det faktiskt är. För att man ska orka liksom ta nästa steg då. Och bearbeta det. Bara så länge man tar tag i det. Men kanske låter lite fel. Men just det här att man ändå tillåter sig själv. Att jag behöver också få må bra och få vara glad. Och att man förstår att jag behöver till exempel gå och prata med någon eller göra en sorgbearbetning. För att kunna lära mig att leva vidare med det här.
Jag bestämde ju mig att hela mitt första år så skulle jag få sörja fritt och vilt. Och det gjorde jag verkligen.
Ja, men precis, och det är ju jättesunt att tänka.
Jag var i alla känslor, jag satte ord på det jag kände. Jag kände allt, gjorde jag. Och det tror jag gjorde att sorgbearbetningen sen landade så väl hos mig. Jag började sorgbearbetningen när det hade gått, jag tror det var nästan... Jag började augusti, hon dog ju i början av december, så det var lite mer än ett halvår när jag började. Men jag vet att när det hade gått 4 månader så var det nog första gången som jag kände, nu behöver jag gå och prata med någon. Men jag är väldigt glad att det var sorgbearbetning som kom till mig i augusti där, för att då hade jag redan sörjt jättemycket. Sen fortsatte jag ju sörja hela det året, men när vi nådde hennes första årsdag, då hade jag avslutat sorgbearbetningen och jag hade också redan hunnit utbilda mig till handledare. Så jag var precis färdig i november. November var det nog. Men i vilket fall så kunde jag ändå känna på årsdagen att det var ändå okej. Det blev inte så jobbigt som jag hade förväntat mig. Det kändes ändå okej. Och jag mådde ändå helt okej. Det känns konstigt att det skulle kunna vara så, men jag kände ändå det. Sen har det ju gått lite fram och tillbaka såklart under åren. Alltså, det beror ju helt på var man befinner sig i menscykel och mående och övrigt allting. Det där är ju lite som en berg- och dalbana, så är det ju. Men jag har aldrig gått ner och fått de där riktigt djupa dipparna igen, om man säger. Utan det är mer att man kanske doppar hela foten. Än snarare hela kroppen så. Alltså det blev verkligen min räddning. Men som du säger att vi är ju så duktiga på att stänga av känslor. Alltså det får vi ju lära oss redan när vi är 2-3 år. Hur vi ska hantera känslor kopplat till sorg. För att vi ser hur våra föräldrar gör och vad de säger till oss. Och hur omgivningen gör. Och oftast så är det ju att vi får lära oss att vi ska inte vara till besvär. Vi ska sörja i ensamhet. Trycka undan.
Och vi ska ersätta förluster. Framförallt materiella förluster, så att
absolut.
Säga.
Absolut. Och det kan man ju tänka redan när man får ett spädbarn. Så stoppar man nappen i munnen när de skriker. Egentligen kan man ju ifrågasätta varför vi gör det. För att vi lär ju barnen att när du är ledsen, då ska du ha något i munnen.
Ja, och det är inte okej att vara ledsen.
Det är inte okej att vara ledsen. Att det är farligt att vara de känslorna. Så ja, nej, men det är rätt så skönt att få vara i de där känslorna ibland.
Ja. Och det behöver vi också få vara.
Ja, för att annars blir vi ju sjuka till slut. Så är det ju. Och jag vet inte om du har hört det, men det var så. Jag fick faktiskt vara med i radion i P4 Jönköping inför Alla helgon. För de hade då precis fått veta att SIFA hade gjort en ny undersökning. Där de kunde se kopplingen mellan att sjukskrivningar och våran hälsa och mående har försämrats. Genom åren, och då kunde de se ett samband till att vi pratar för lite om sorg. Och de som låg i topp på att göra det sämst var Jönköpings kommun där jag bor. Men det var ändå häftigt att liksom, för jag sitter ju här och jag kan se ett samband utifrån kunskapen jag har fått med sorg och hur man hör att...
Man förstår att det hände, så att säga.
Ja, att sjukvården, så, att ja men konstigt. Också hur sjukvården pratar när man möter sjukvård och så, hur de definierar allting. Men jag är ingen läkare eller psykolog, så att mina ord har ingen betydelse i det stora hela egentligen. Men det var ändå häftigt då att SIFO ändå har kunnat göra den här kopplingen, för det har ju lite mer tyngd i sig. Och då kan man ju hänvisa till det lite, att så här, vi behöver faktiskt prata om det här för att vi blir sjuka. Det bara är så. Att gå runt och bära obearbetade känslor och känslor till sorg, det gör oss sjuka. Vi mår ju inte väl av det.
Och egentligen så här, i mina öron låter det ju inte ett dugg konstigt. Alltså det är snarare konstigt att inte prata om det, såklart.
Men och där tror jag mycket att det handlar om att den stora massan tänker att sorg är kopplat till döden. Men om man tar definitionen att livet inte blev som det var tänkt, då förstår man ju att alla människor där ute går ju bär på sorg i olika grad som påverkar oss på olika sätt. Men en skilsmässa är ju en sorg. Att inte få barn är en sorg. Att förlora det där jobbet man har jobbat för är en sorg. Kanske till och med att bli föräldraledig är en sorg för att ekonomin förändras. Alltså det är både glädje och sorg. Alltså det kan ju vara så.
Ja.
Men vi tänker ju inte på det.
Nej.
Utan
att vara i konflikt med någon annan, det kan ju också vara en sorg. Eller att ens vuxna barn flyttar hemifrån, det upplever nog många som en sorg.
Alla
förändringar. Ja.
Och det är ju också så, en sorg är ju kopplat till att det är någonting som händer utom vår kontroll många gånger. Men det kan ju faktiskt också vara så, om vi tar en skilsmässa, att så här, man har ändå tagit valet själv, men man sörjer ju ändå, för det var ändå inte så man hade tänkt att det skulle bli.
Nej, men precis. Så vet man ju inte, okej, vad har lett till att man faktiskt har fattat det beslutet att ta ut skilsmässa. För det är ju såklart inte alltid så lätt ändå. Även om man kanske Nej. Är den drivande i det hela, så finns det ju en anledning till att man gör det. Nej, det är mycket som, och det var det jag också upplevde när jag gjorde min sorgbearbetning, vilket var nästan 2 år efter att Alexis dog. Så det tog ju lite längre tid för mig att hitta till Svenska institutet för sorgbearbetning. Men det kom ändå så här i bra tid när jag behövde det. Men det var just det här att jag upptäckte, men oj, har jag gått runt och burit på det här också? Som jag faktiskt trodde att jag hade bearbetat, eller att det var liksom överstökat. Mm. Till exempel min skilsmässa, för jag har ju gått igenom en skilsmässa för, vad kan det vara nu? 10 år sedan eller något sånt där. Ja, hur som helst. Det trodde jag att jag hade bearbetat klart. Men det hade jag såklart inte gjort.
Nej.
Så efter att jag gjorde min bearbetning då för Alexis. Eller ja, den sorgen då, bearbetade den delen. Så gjorde jag det här med skilsmässa. Då var det ju en sån befrielse. Och verkligen den här, det var verkligen ett aha-upplevelse som infann sig. Att jag förstod där och då att, oj, det är inte så konstigt att jag liksom mått så här eller har känt så här, eller allt den här tiden som jag har gått runt och burit på den här ilskan. Ja, men du vet så här. Det är ju såklart för att jag inte hade bearbetat det.
Nej.
Och det var så mycket som blev så här uppenbart och en självklarhet efter det. Och ännu större förståelse, för självklart visste jag innan att man behöver prata om saker och ting och så där. Men det blev så mycket mer liksom påtagligt att ja, det är det här varför vi behöver det, varför det är så viktigt. Och det var det också som blev min drivkraft då. Jag förstod att det här är någonting som jag vill gärna jobba för och sprida kunskap om, för att göra andra medvetna om att ibland så går man ju faktiskt runt och mår dålig fast man egentligen inte hade behövt göra det.
Nej, dels det, och att man också går runt och mår dåligt och inte förstår varför.
Mm.
För det möter jag människor ibland, eller det händer rätt ofta faktiskt. Jag är ute och föreläser en hel del, och det är väldigt roligt, för att ibland så, jag brukar alltid försöka stå och hälsa på alla när de kommer och så, för jag tycker det är trevligt när man har lite den kontakten, så att inte det blir att jag bara kommer in på en scen. Jag gillar det personliga mötet. Så jag försöker hälsa så. Och då är det väldigt många som ska ursäkta varför de är där ibland. Att så här, jag har ingen sorg, men jag har en kompis som har. Så att jag tänker att det kan vara bra för mig att veta hur jag ska bemöta den personen. Så. Och då tänker jag alltså, men vad bra att du kom hit och vad fint att du tänker så. Och sen är det ju alltid efteråt att de kommer fram och bara, vet du vad, jag trodde inte jag hade någon sorg, men jag inser nu att jag har ju det. Tack för att du liksom hjälpte mig förstå det här, nu fattar jag.
Ja, gud, ja, för alla har ju varit med om någonting. Mm. Ja, nej, men det har hänt mig också många gånger när jag har pratat med folk att de, men jag vet inte, är det här en sorg, är det här en förlust? Mm. Jag bara, ja, men det är klart det är det. Eller om man kanske har mått dålig för att man har blivit behandlad på ett visst sätt, eller att man har blivit utsatt för någonting på jobbet.
Mm.
Ja, men det är inte så konstigt.
Ja, men för mobbning och utfrysning och sådana saker är ju jättestora sorger och förluster. Alltså tillit till någon. Det kan ju vara tillit till ens föräldrar. Man kanske har haft jättebra föräldrar, men att det var någon situation när man var barn där de svek en tillitsmässigt, och det sitter kvar i kroppen, och då har man svårt att lita på folk sen. Och det är också så häftigt tycker jag, för det kan ju vara så att man möter vuxna människor som hamnar i olika situationer med vänner eller relationer eller arbetssituationer, och de förstår inte varför det blir som det blir. Och så när man gör, ett av stegen i sorgbearbetning är ju att få göra ett diagram över olika förluster man bär på, och att man då redan då kan se så här, men hallå, när du var 6 år gammal så svek dina föräldrar dig tillitsmässigt här. när de gick igenom sin skilsmässa. Och så ser man mönster i så här hur personen har betett sig och hanterat det. Och så kan man fatta, men det är därför det blir så även när du är vuxen nu. För du har ju inte bearbetat de här känslorna. Att man kan se sådana mönster, det tycker jag är det absolut häftigaste egentligen.
Ja, absolut. Håller med om.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men hur kom det sig att du valde och utbilda dig till handledare?
Alltså jag var ju faktiskt, jag hade ju gått ganska länge hos en psykolog och terapeut och vi hade gjort det både som par, jag och min man då, och sen enskilt. Så vid det här tillfället då gick jag fortfarande och sen psykolog och pratade, inte så ofta men kanske så en gång i månaden på jobb, alltså via jobbet då. Men sen minns jag att då hade vi ganska nyligen flyttat in till stan, alltså in i innerstockholm och bodde väldigt väldigt centralt och jag var ute på en promenad med hundarna och just vid det här tillfället, därför jag sa förut att det kom så lägligt när jag verkligen behövde det, så minns jag att jag var jätteledsen och gick runt och lyssnade på musik och tänkte på Alexis och så. Sen så av en ren händelse bara så valde jag att ta en annan väg som jag vanligtvis inte brukade gå. Och framför mig så ser jag en skylt där det står sorg. Så det blev väl så här som en uppenbarelse. Ja, det var väl något som visade mig vägen dit. Lite så kände jag.
Gud, jag fick lite gåshud nu.
Det var verkligen så också, för jag stod där och jag bara frös till. Ja, det här måste jag gå hem och googla och kolla upp direkt. Kolla vad det här är för något. Vilket jag gjorde. Och sen så gick jag till min chef på jobbet. När jag sen, för det här var en helg, minns jag. Så när jag skulle liksom jobba igen så sa jag det till min chef. Att jag vill göra det här, jag vill gå den här utbildningen. Och förklara varför och sådär. Och hur det skulle gynna mig då. Både liksom på privat plan såklart. Men också att bara ha den erfarenheten och kunskapen då. Att kunna hjälpa andra på jobbet. Vid behov. Så jag hade ju också turen att mitt jobb betalade för utbildningen. Så jag kunde gå den. Mm, ja, absolut. Det var det verkligen. Så det är jag så otroligt tacksam för. Det kändes verkligen så att jag skulle gå där och då den dagen när jag verkligen behövde det och hitta dit. Så jag anmälde mig så fort som möjligt.
Ja, alltså det, och sen... jag får verkligen gåshud. Alltså en av mina stora mål är ju att precis som att ett företag erbjuder hälsokontroller till sina anställda eller har utvecklingsdagar och så skulle drömscenariot vara att varje företag erbjuder sina anställda sorgbearbetning. Att det är en del av hälsodelen eller vad man ska säga.
Att det händer något, att det finns möjlighet till det.
Ja, men exakt. Alltså det hade verkligen varit guld, vet. Jag tycker det är så konstigt att inte, eller konstigt ska jag väl inte säga, för det är mycket som saknas i alltså som barnen får lära sig i skolan, men det här är en av de delarna som jag också verkligen tycker borde finnas med i läroplanen egentligen, för att det här handlar ju jättemycket om att lära känna sig själv. Var kommer jag ifrån? Hur beter jag mig? Hur hanterar jag olika känslor? Och hur påverkar det min omgivning? Hur påverkar omgivningen mig? Alltså det är ju ja, det behöver inte ens heta sorgbearbetning. Det kan heta personlig utveckling eller lära känna dig själv utifrån känslor.
Men också just det här för att få bättre förståelse för andra människor och kunna bemöta någon annan på ett bättre sätt. Och ja. Alltså med mer empati och respekt för hur alla, vad man befinner sig i livet och hur man mår och värme och kärlek och bara kunna bemöta varandra på ett bra sätt.
Ja, alltså alla som jobbar med människor på olika sätt borde definitivt ha den här, men jag tycker alla människor borde ha det ändå, för vi möter ju människor allihopa, men framförallt de som jobbar med människor, alltså inom sjukvård och alltså skola och olika typer av hem, alltså allt sånt.
Mm.
Ja, vi har mycket jobb framför oss, du och jag.
Ja, det är ju. Det är tur att vi är så många fler också.
Ja, jag blev jätteglad för att alltså jag har gjort sorgbearbetning nu och jobbat väldigt mycket med mig själv och allting och träffa människor och så. Men det finns fortfarande vissa delar som jag går och bär på som inte sorgbearbetningen den har hjälpt mig till en viss gräns. Men exempelvis så har jag förstått här under sommaren att rädslan för att fler ska dö är en väldigt stor trigger för mig. Vilket gör att jag väldigt gärna kontrollerar hur en dag ska se ut med barnen och min sambo och sådana saker. Så att nu jobbar jag mycket på att möta den rädslan, att våga släppa kontrollen, att inte veta exakt vad som kommer hända under en dag och sådär. Och i samband med det så sökte jag mig till psykosociala enheten för att få lite hjälp med posttraumatisk stress. För jag hade rätt högt på den skalan efter Isoldes död och även nu också i vissa delar så. Även om det har blivit jättemycket bättre. Men då träffade jag en psykolog som hade gått sorgbearbetning och var handledare i det. Och jag blev så glad för att det var ett helt annat bemötande än när jag har träffat psykolog tidigare, ska jag säga.
Spännande, vad kul. Ja, men det kan jag tänka mig.
Jag vill verkligen skicka med dem. Det är någon som har en sån position som lyssnar på det här. Gå den utbildningen för att det ger, alltså ni får verktyg som ni inte har sen tidigare. Även om det finns jättemycket bra verktyg i när man, alltså med KBT och allt möjligt vad som finns där ute. Jag har inte koll på det, men det går att bemöta personen på ett helt annat sätt. För det var som sagt ett helt annat möte än jag har varit tidigare hos dem som inte har kunskap. Och jag tänker framför allt om man inte själv upplever att man har varit med om någon större sorg eller trauma själv. Så är det jättesvårt att ens sätta sig in eller ens kunna relatera eller förstå minsta lilla del i någon annan som har gått igenom något sådär som då kommer till en. Och jag tror verkligen på att det är svårt att hjälpa någon om man inte har varit med om vissa saker själv.
Mm, ja, men precis.
Omöjlighet, alltså kunskap behöver vi alla, men
och det är ju klart att man kan alltid bara vara så här, som medmänniska och lyssna och bekräfta. Men ibland behöver man lite mera också, som du är inne på. För det kände jag också. Jag hade ju en psykolog som jag gick hos. Så hon sa ju själv så här, vårt första möte att hon hade ju inte varit med om någonting så där. Nej. Omtumlande i hennes liv eller något sånt här liknande då. Och det förstår jag ju själv liksom att då det blir ju en helt annan grej. Det blir svårt för henne, men det hon kunde göra, vilket hon gjorde också jättebra, det var ju bara att hon gav mig utrymme att bara få liksom spy ut och prata. Och hon lyssnade och bekräftade och bara fanns där som mer människa, vilket jag också behövde där och då. Så det var ju skönt.
Ja, och det tycker jag är rätt viktigt att belysa med just det här att vi är upplärda med att vi ska trösta och vi ska lösa. Lite såhär när man, det här uttrycket ja, men hammare och spik typ att allting går att lappa ihop, men det är ju ingen människa som kan trösta eller lösa min situation, för det enda sättet att göra det på skulle ju vara att Isolde lever igen, och om det är någon människa där ute som vet hur man får döda människor att leva igen så kan ni ju höra av er, men
har av till mig också
alltså, det går ju liksom inte, så att det där tycker jag är jätteviktigt precis. Att belysa och också ge nya verktyg till att det man kan göra istället är att sluta försöka trösta, sluta försöka lösa och istället vara tyst och lyssna och jobba med bekräftelse i att så här, jag hör vad du säger, jag ser dig, jag finns här för dig. Gör bara det du orkar så kan jag hjälpa till med resten. Ställa frågan, alltså vad är det som har hänt, om man ser att någon är ledsen eller vet man vad det är som har hänt, att ställa frågan att jag hörde vad som hände, vill du berätta? Men då ska man ju också ha med sig att det här är inte någon form av så här vänlighetsfras, så som det är om du möter någon ute på stan och du bara hej hej, hur är det så här, och någon säger ja men det är bra, det är bra, för då är man inte intresserad av att på riktigt höra, utan det är bara en hälsningsfras. Men i det här, då får man vara beredd på att sitta där och möta människan som visar olika typer av känslor och kanske berätta jättetunga saker som man inte var beredd på när man vaknade den morgonen. Så man ska inte ställa den här frågan eller visa den omtanken om man inte är beredd att också ta hand om det.
Om man, och sen kan man hänvisa tid eller energi.
Nej. Och sen kan man hänvisa vidare. Alla ni som lyssnar här vet ju att det finns sorgbearbetning, och man kan hänvisa till liksom olika hemsidor och böcker eller alltså,
många bra föreningar och organisationer.
Ja. Precis.
Finns många på sociala medier också, olika grupper och så. Ja. Men det upplevde jag också det här när jag gick i utbildningen, apropå det här med hur vi bemöter varandra. Med det fysiska, beröring och sånt, som jag lärde mig, som fastnade hos mig väldigt mycket, som jag också försöker nu så här, sprida vidare till andra. Det är ju det här när vi, om vi träffar någon och någon kanske berättar att det hänt någonting, eller vi vet om att det har hänt någonting och vi vill gå fram och vi vill ge dem en kram, just det här med krama. Att, för det är ju jättevanligt, det gör nog de flesta, om man gör utan att ens tänka, men att man just kramar någon och så stryker man längs ryggen, alltså. Man tröstar, man klappar någon sådär, just det, vad har det egentligen för betydelse, vad säger det liksom ens handlingar kontra om vi skulle bara hålla om, omfamna personen och bara hålla i tills den själv väljer att släppa taget, när den känner okej, nu känns det bra, eller nu har jag fått liksom gråta ut eller fått en, liksom en famn, en axel eller någonting att få luta mig mot. Vilken skillnad det faktiskt gör, än att vi går in med viljan att okej, det blir bra, eller snart blir det bra. Ja, men du vet det här att vi klappar och stryker längs ryggen. För det sänder ju också en signal. Och vad vill vi liksom få ut för budskap, vad är det vi får den här människan att känna eller må eller tycka, med det här känns bra, det här är en trygg plats, eller här känner jag verkligen att det är någon som har tid, som vill lyssna eller inte, lite som du var inne på. Ja, men just det här, hur ska vi omfamna någon och krama om någon annan som är ledsen?
Vad fint att du tar upp det med kram, för att det är ju, det är en otrolig läkning i det, och man känner sig väldigt sedd och hörd och bekräftad i en kram. Jag tänker också att man kan lägga till att också fråga innan, för alla gillar ju inte att kramas. Att ställa frågan, får jag ge dig en kram?
Ja, självklart.
Men just det här med, som du säger, med beröringen, att bara våga vara still. För det är också en del som vi blir upplärda i, att oftast kan man ju, man kanske kan känna igen sig att någon har sagt så här, men sitt inte bara där i soffan, det är klart att du är ledsen då, rör på dig, gå upp och ta en buggkurs eller gå och dreja eller gå ut och spring, gör någonting. Hela tiden det här med rörelse i samband med sorg, att det är därför vi är så upplärda i att trösta, röra oss, att det är därför vi försöker göra det, men att våga vara still, att bara vara i känslan och känna vad som känns, att det är en väldig utmaning både för den som känner sorgen, men också den som då i det här sammanhanget ska ge en kram, att våga vara still i kramen. Som du säger, att bara hålla, inte röra handen eller gunga på höften eller alltså vad den är, utan bara vara still och inte säga någonting heller, vara tyst. Det är alltså,
ja, ni där ute, ni får testa det nästa gång.
Men jag tänker så här, gå till jobbet när det är kaffepaus och ni ska stå där med kaffet. Fråga en kollega, för att ge dig en kram, och så bara står ni där och kramas och säger ingenting och bara håller om varandra. Se vad som händer.
Ja, man kanske...
Man lägger hjärta mot hjärta liksom, det blir väldigt fint. Det tycker jag var roligt med. Jag brukar ha med den ibland när jag har föreläst, att jag vet inte om du fick se den, men när jag gick utbildningen så visade våran utbildningsledare de här olika typer av kramar som finns. Känner du igen det?
Ja.
Det är väldigt roligt. Alltså den här manliga kramen när de går fram och könet ska inte röra varandra. Man står jättelångt på avstånd och dunkar jättehårt i ryggen. Eller den här klassiska när det är en mormor eller farmor som ska krama om som att man är en bakelse. Och de bara drar armen på ryggen och det bara blir liksom friktion och varmt. Och, ja, det finns ju väldigt många roliga sådana som man kan få skratta lite också. Men det är ändå häftigt hur kroppsspråket kan signalera väldigt mycket.
Och kan ge väldigt mycket också. Ja, men vi fick se alla de här. Vi fick ju testa det också på varandra och lite sådär. Ja. Mm. För att tänka på det till nästa gång hur vi själva gör i den situationen.
Mm.
Ja, nej, det var väldigt lärorikt faktiskt.
Vad kul det är att få prata med dig. För att när man pratar med någon som själv jobbar med att utbilda inom sorgbearbetning så... Det blir så fina samtal, tycker jag.
Ja,
när man,
jag håller med.
När man kan få dela både sorgen ihop och även sin kunskap om vad man har lärt sig och vad man är idag kontra vad man var när det hände och så.
Mm. Ja, för både du och jag vet också vilken stor skillnad det kan göra.
Ja, precis.
Och faktiskt gör för många andra människor där ute.
Ja,
men det är ju, jag brukar säga så här och tänka, det är ju liksom en gåva. Mm. Och jag vill ju liksom gärna ge den till någon annan. För att den personen ska också liksom, ja, men må så bra som det går i den situationen man befinner sig i.
Mm.
Och hitta då en ny mening med livet eller någonting som ska kännas meningsfullt igen. Att det faktiskt finns verktyg och metoder för att hitta dit. Även om det kanske inte alltid känns så.
Nej, men... det kan vara svårt ibland att tro på processen och lita på den. För det möter jag ibland att människor ifrågasätter lite. Att säga, ja men det funkade ju för dig men det kommer inte funka för mig. För jag har testat så många saker och under de här åren sedan det hände så ingenting har hjälpt. Alltså lite sådär. Men då brukar jag säga det att ja men det kanske inte... antingen funkar det eller så gör det inte det, men du kommer ju åtminstone lära dig något på vägen och du får försöka lita på processen att bara vara och vila i det lite, att det inte behöver handla om att man ska ha inställningen om att det här ska lösa allting för mig, utan mer bara så vara nyfiken på okej, men kan jag lära mig något nytt om det jag har gått igenom och det jag bär på och se vad det blir av det. För sen är det ju så att man kan inte säga att sorgbearbetning är den enda eller rätta vägen för alla att gå. Det finns ju jättemycket andra saker som är jättebra att göra med som är läkningsprocesser. Och med det sagt, alltså, det finns ju jätteduktiga psykologer och läkare och kuratorer och allt möjligt där ute som hjälper jättemånga. Så att det är inte så att man säger att det här är den enda rätta vägen. Och sen är det ju så att det är en kombination. Det kanske är en kombination som... för dig att du först började gå psykolog i x antal år och sen hittade du det här och då var det dags för det och sådär. Och det märker jag, jag fick en ytterligare steg i min läkning faktiskt i, nu ska vi se när det var i tisdags, var det det? Eller onsdags? Ja, det spelar egentligen ingen roll, men förra veckan i alla fall. För då var jag och föreläste i Eksjö. Som ligger här i Småland. I onsdags var det. Den 8:e. Och när jag har föreläst så kommer det fram en kvinna till mig. Och så frågar hon mig, känner du igen mig? Och jag tittar på henne och jag tror att jag känner igen henne. Så jag säger det, men jag tror jag känner igen dig. För hon hade inte ett ansikte som, alltså som man tänker att många andra kan ha. Utan hon hade liksom specifika drag för sig och så. Supervacker kvinna. Mm. Och så säger hon till mig att det var jag som var med dig inne på rummet på BB när Erik ringde och berättade om vad som hade hänt i Solde.
Oj.
Och jag blev så tagen av det.
Mm. Jag förstår. Alltså jag,
ja men det var så fint att få träffa henne. För att dels så minns jag inte vem den här människan var. För att allt är ju bara en enda stor dimma från att det hände. Så jag minns ju ingenting av det egentligen. Men att få se henne där och få kramas och få liksom att hon var där och lyssnade på mig. Och jag tror det var en läkning för henne med att få se var jag befinner mig idag. För hon berättade ju också att hon och hennes kollegor som var med den här dagen har ju tänkt mycket på mig efteråt och hur det har blivit och... De ser ju barn födas hela tiden där och har ju själva egna barn och vet hur tufft det är med nyfödd bebis och att man blir, att det tas ifrån en lite. För fokuset hamnade ju inte på att man var en lycklig familj som hade fått en bebis och man skulle rodda i det, utan allt handlade ju bara om att man förlorade ett barn. Och vi hade ju svårt att knyta an till Francis, både jag och min sambo då. För att det enda vi ville var ju bara ha Isolde, för det var ju henne vi kände.
Mm.
Så ja, det var så, det var en sån läkning. Och jag förstod inte det riktigt där och då. För då var jag där i min profession. Jag hade precis föreläst. Jag pratade med jättemycket människor. Och tog hand om andra sorger lite så. För att det var mycket som kom upp för andra som var där och lyssnade. Men efteråt sen när jag kom hem. Och jag kunde landa hemma i vårt hus. Jag stod i köket och skulle dricka en kopp te. Då bara kom det över mig. Och hur viktigt det mötet var för mig.
Och som för tur henne var, också.
Ja, för henne med. Och som tur var så kunde jag ju skriva till henne på Instagram då, så vi fick en kontakt där. Och jag kunde tacka henne så mycket, för jag minns inte ens om jag gjorde det faktiskt när hon sa det.
Mm.
Men det var så fint att få den möjligheten. Och jag bad henne också om att hon skulle kolla med sin chef om inte jag kunde få komma och föreläsa för dem i den gruppen som hade varit med de här dagarna och som var med vid förlossningen med Francis. Och även Jolie sen för året efter sen. Isolde dog 2020 där december, och sen så går vi in i 2021, och när det hade gått ungefär ett halvår så blev jag ju gravid, och sen så 2022 då i januari 28 så föds våran dotter Jolie, och det var ju jättetuff, alltså förlossningen var inte tuff, den gick jättesmidig, men det var tufft att föda då, för jag ville bara ha Isolde. Och jag visste ju att jag väntade en flicka också. Så är man mellan de här landet om att inte vilja att det ska ersättas. Samtidigt som det enda man vill är att det är Isolde som föds igen på något konstigt sätt. Och det var, men det var speciellt var det.
Ja, men det är ju klart. Det är ju inte lätt. Nej. Eller det är ju verkligen en process. Alltså ett eget. Ja, men det är ju många förluster. Det är också många tänker bara att ja, det är ju bara att skaffa ett nytt barn så blir det ju bra. Eller att man ska vara glad för att man lyckas bli gravid. Ja, det är ju klart att man är ju det också. Men det medför massa andra känslor och tankar, såklart.
Men med det sagt så vill jag bara säga att så här, det är ju många olika delar som kan vara olika steg i en läkningsprocess. Men jag tror väldigt mycket på att ta reda på kunskapen så man förstår vad man går igenom, hur man reagerar, hur man agerar, vad har omgivningen för betydelse och så vidare. För att när man har den kunskapen så är det lättare att hantera olika känslotillstånd och situationer som sker. Och därmed också förändra. Och sen då också få verktygen i hur man får en känslomässig läkning till det man har gått igenom. Och det är inte så att vi någonsin kommer glömma vad vi går igenom eller vad som har hänt oss.
Nej. Men,
så det kommer man ju aldrig göra. Det är inte det handlar om, utan det är ju bara att skaffa sig mera verktyg och kunskap.
Mm. Och med det sagt, vilken skulle du säga den största förändringen som har skett då efter att du själv gick den här utbildningen?
Mm. Jo, men det är det. Det var ju det som gjorde att jag mår så bra som jag gör idag. Och det kan jag verkligen med handen på hjärtat säga. Så här, sorgen till Isolde, den är jättelugn för mig. Vi närmar oss årsdagen här nu och jag tycker inte att det är särskilt jobbigt. Jag tycker mer att alltså, det känns ju konstigt att säga att man ser fram emot något sånt, men vi har gjort en väldigt fin stund av den dagen, så att vi träffar våra närmsta vänner. När det har varit på en helgdag, då har vi träffats på dagen och så går vi upp till graven tillsammans, tänder ljus, lämnar lite blommor, och de har ju barn i åldrar som helhet, så det är hennes kompis också, så att då blir det ju liksom väldigt lättsamt med barnen. Och sen när vi gått hem och grillat korv och umgåtts och barnen har lekt och så, det har blivit en fin dag där man umgås med vänner. Och nu blir det på en måndag den här gången, så nu blir det att alla är på jobbet innan, men att alla sluts upp här hemma hos oss efter jobbet och så går vi upp till graven i mörkret istället i år. Och sen går vi hem hit och så äter vi kvällsmat tillsammans. Så att för mig har det blivit något fint att få minnas henne och få hedra henne på något sätt. Så. Jag vet inte, hur brukar ni göra med årsdagar?
Nej, men jag förstår det. Ja, men det är ungefär samma. Ja. Man försöker ändå göra någonting fint av det. Och självklart så tar vi oss till graven och minns och fika lite eller gör någonting. Äter något gott och ibland kommer vi. Min mamma på besök, ibland min pappa och så. De bor ju inte här i Stockholm, så det ser lite olika ut. Mm. Men absolut, man försöker göra det så fint. Ja, man försöker pynta lite extra fint och sådär. Ja, bara göra det till så bra de som möjligt. Och de senaste 3 åren måste jag ändå säga att själva årsdagen har faktiskt inte varit värst. Utan för mig har det snarare varit så att det kanske dagen innan eller några dagar innan. När det börjar närma sig. Och sen själva hans då, födelsedag som också är hans dödsdatum, då, dödsdag. I och med att han föddes så tidigt då, den 21, sen dog han på kvällen den 21. Så blir det, och just av den anledningen så blir det också, för mig har vi ju valt att fira istället att det är hans födelsedag. Mm. Istället för att det blir liksom att man ska minnas just att det var den dagen han dog. Även om det är självklart ingenting vi glömmer, men vi har ju valt att lägga lite mer fokus på att det faktiskt är hans födelsedag.
Mm. Ah. Fint ändå. Det där kan jag inte relatera till, just eftersom att ni har samma datum. Vi har ju 2 datum och där, det jag kan relatera till är väl just det här du beskriver, att dagarna innan känns lite jobbigare än dagen som det faktiskt har hänt på. Så kan jag känna med. Det har förändrats med varje år som har kommit, men så var det ju, så det kan jag verkligen relatera, det första året och även det andra, att dagen innan var mer så oroande, man kände att det satt i kroppen och så, medan den dagen var det väldigt lugnt och den blev fin. Så däremot så kan jag tycka att födelsedagen känns lite tuffare, för det representerar att de skulle blivit 1 år äldre än dödsdagen. Där representerade mer tiden man har gått förlorad, om man tänker så, att så här, nu är det 3 år sedan jag träffade henne sist, medan på födelsedagen är det att nu skulle hon varit hon skulle blivit 5 år, och hur hade det varit med henne och Helia och med Francis, och om Jolie hade funnits eller inte, och liksom sådana saker, att man tänker mer på framtidsmässigt där. Så.
Men hur skulle du beskriva då att sorgen ser ut idag för dig?
Nej, men just sorgen till Sol, det är väldigt lugn och den känns väldigt fin, mera så. Jag känner mycket att jag, nu går vi in i december, och det kan man ju tänka att det blir en sorgens månad, eftersom att det representerar så mycket familj och barn med julafton och sådana saker, och att jag både har förlorat familj och barn. Så, ja. Men jag tycker december, jag ser ändå fram emot december och de här dagarna och att få ta in granen. Det gjorde vi dagen, eller helgen efter att Isolde dog, så tog vi in julgranen och klädde den och försökte göra vardagliga saker. Så jag ser liksom fram emot att få göra det, för på något sätt så känns hon mycket mer närvarande i våra liv under december månad. Så det blir att man får lite extra kontakt med henne på något sätt. Så, så det ser jag väldigt mycket fram emot ändå. Så att sorgen till henne är väldigt lugn. Däremot sorgen till att ha förlorat en familj och allt som det representerar, särskilt när Helia också pratar om det rätt mycket, att hon vill lära känna dem och undra vad de är och så, den är mer aktiv hos mig, och den är någonting som jag jobbar med nu att bearbeta, men den tycker jag är svårare att bearbeta just för att de människorna är i livet.
Mm.
Och jag,
det, och som det är inte bara upp till dig heller.
Nej,
alltså
men, och det jag känner framför allt till det är väl det är väl just det här att när man mister någon man älskar, så förstår man hur skört livet är och hur snabbt det kan gå. Och då känner jag lite att vi spiller tid. För mina föräldrar, jag vet inte om de har blivit pensionärer nu, eftersom att vi inte har haft kontakt på snart 3 år. Men jag antar att de kanske är det, eller däromkring.
Mm.
Att så här, vi spiller tid. För tänk så skulle de få cancer och dö nu. Eller tänk så dör de med en hjärtinfarkt. Eller jag vet inte, olika. Vad som helst.
Ja, vad som helst
händer. Att de skulle dö nu och att vi då inte har fått försonas efter allt som har varit. Att inte vi har kunnat få prata och träffas. Att det här ska vara slutet på något sätt.
Mm.
Och det är samma sak. Alltså min farmor var ju i livet då. Jag har ingen aning om hur hon mår idag eller vad som händer. Det är också tufft tycker jag att inte få... Att man spiller tid helt enkelt. Jag tycker det känns onödigt. Kan vi inte bara så här, det som har hänt och vi får bearbeta och ta ansvar för våra delar i detta. Men att kan vi inte bara få försonas åtminstone och få
göra någonting ännu bättre av tiden vi har kvar i livet. För det är ju så skönt, livet. Och vi är väl alla värda att få leva och känna glädje och sorg. Mm. Men, ja, men det är ju inte riktigt så det funkar. Alltså skam och skuld styr ju jättemycket och alla olika känslor vi har och så. Och, alltså det, jag tror inte det går att sätta sig in i. Jag menar, hur skulle man själv känna om man har orsakat sin egna dotters barns död? Alltså hur lever man med det?
Nej, det är ju absolut inte
lätt. Och sen ska vi ha den aspekten. Ja, men och sen ska vi ha den aspekten i att jag också har valt att prata mycket om det, vilket gör att jag sätter ju dem också i en situation som inte de heller har valt, för de ville ju inte att det här skulle pratas om. Helst så skulle vi hålla det inom familj, medan jag hade ett behov av att få sätta ord på det jag kände. Och där vill jag verkligen poängtera att det har aldrig handlat om att hänga ut mina föräldrar eller svartmåla dem på något sätt, utan det här var ju min sorg, att jag var tvungen att sätta ord på det.
Nej, precis.
Och vi lever i ett samhälle där vi använder sociala medier, så det blir väldigt naturligt för mig. Hade det varit en annan tid så hade det väl varit på något annat sätt jag hade gjort det.
Men du behöver ju prata om det också. Så
ja, men då blir det ju väldigt svårt, för jag vet ju att jag har sårat dem jättemycket, och jag vet också att de har fått rätt så mycket hat och skit emot sig, eftersom att jag har valt att prata öppet och offentligt om det. Och då är det också så att andra människor har väldigt mycket tycken och tänk, och det är mycket specialister där ute helt plötsligt. Alltså de bär ju sorger för att jag har valt detta, och det är klart att det är lätt att hata mig för det istället och skuldbelägga mig för det här. Än att se sin egen del i det och kanske vara förlåtande i det. Det är ju svårt. Och där är vi ju olika. Ja. Där är ju alla olika, och det får man ju respektera.
Mm.
Men jag har gjort mina val och jag känner mig väldigt stolt över mig själv och den resa jag har gjort. Och jag vet att mitt hjärta har suttit på rätt plats.
Det ska det absolut vara.
I de flesta fallen i alla fall. Alltså i början hade jag jättemycket hat och ilska. Alltså det hade jag, det kan vi inte komma ifrån. Men det är nog också helt naturligt, tänker jag.
Hade vem som helst haft, ja.
Ja.
Och jag tror nog att de flesta hade fortsatt att ha det faktiskt. Så du har ju verkligen gjort en resa. Som du säger det själv.
Ja, och den har inte varit lätt att säga.
Nej, det förstår jag. Det skulle jag precis säga. Alltså, det krävs ju ändå väldigt mycket av en som person.
Det krävs ju att man tar ett beslut om hur man vill vara. Och sen jobba mot det. Även om intellektet fattar det, så kan ju känslorna säga något annat. Så de samverkar ju inte alltid. Utan man får gå emot sina egna känslor ibland. Men för att man förstår intellektuellt att det är det rätta att göra.
Ja, men precis. Nej, för gud, nej, det är verkligen inte lätt.
Nej.
Nej, och vi har ju inte heller all tid i världen, eller obegränsad med tid har vi ju faktiskt inte, utan det gäller ju upp till oss själva, som du säger, att ta vara på det och försöka göra det så bra som möjligt. Och många gånger, det är ju också det som har sparat mig, för jag tänker så här: okej, nu blev det så här, nu fick vi den här bajsmackan, eller vad man ska säga, nu gör vi det bästa ur den här situationen, och samtidigt, okej, tror jag att Alexi hade velat att jag ska gå runt och må dålig resten av mitt liv och inte liksom ta vara på det jag har här? Nej, det tror jag inte. Utan det bästa jag kan göra också för att hedra honom och hans minne och sådär, för att han ska fortsätta leva vidare, det är ju faktiskt att jag ska må bra, att jag ska ta hand om mig själv, att mina levande barn ska må bra och att jag ska fortsätta prata om honom. Det är också det sättet han kommer liksom att leva vidare.
Men tror inte du att det kan vara en kombination där om att när man har drabbats av sorg, särskilt förlorat någon man älskar, att om man inte är i sorgen så är det som att man får dåligt samvete mot att så här, något så här hemskt har hänt och vi har förlorat dem, och så ska jag gå runt och vara glad. Får man verkligen vara det när något sånt här har hänt? Att det handlar om att då skulle det vara samma sak som att man glömmer bort dem.
Mm.
Men att när man gör sorgbearbetning så kan man på ett sätt förstå det här i att det handlar inte om att glömma att man kan få vara glad även när man är sorgsen, eller vad man ska säga. För det ser jag ibland när jag är föreläsare, att det är okej att skratta. Alltså, även om vi pratar om ett sånt här tufft ämne, så är det okej att skratta ibland, och det är okej att le och det är okej att vara glad. Jag kan ibland känna det när jag har klienter. Absolut. Som kommer till mig.
Och framförallt så behöver vi det.
Ja, men jag kan känna det när jag har klienter ibland, att de kommer till mig och de berättar jättehemska grejer och allting, och jag kan få en känsla av att jag vill le, för att jag bara ser att nu har läkningen börjat. Du börjar sätta ord på det, du känner det här är någonting fint, det är skittufft, det är fruktansvärt, men du är ett steg närmare läkningen.
Ja, precis, men alltså, du pratar om det och
ja,
det är bra.
Du pratar, du sätter ord, alltså, du delar med dig.
Och framförallt om när tårarna kommer, för det har jag också med många så här, ursäkta sig och bara, åh oh, gud, nu kom tårarna, eller oj förlåt, nu blev jag ledsen. Jag bara, men det är bra, släpp ut det. Alltså stoppa inte tårarna, de behöver ju uppenbarligen komma ut. Annars hade de inte armbågat sig fram, alltså så.
Nej.
Ja.
Nej, jag tänker man behöver inte gråta heller, det finns ju olika sätt att släppa ut sina känslor på. Det kan ju vara att man går ut i skogen och bara skriker som en galning, eller gå och träna boxning eller vad som helst, men bara att man får ut det. Sen finns det ju bättre sätt och sämre sätt att få ut det på, så. Men
det har jag också gjort faktiskt.
Ja, vem har inte gjort det?
Bankat på en boxningssäck ordentligt.
Jag har ju gjort det lite sämre då, om man säger så. Jag har ju både kastat stolar här hemma och glas och stått och skrikit och haft mig. Det är ju den sämre delen, eller sättet att hantera det på, kan man
säga. Ja, men du behövde det där och då.
Ja, vi är ju bara människor som försöker vårt allra bästa och yttersta utifrån kunskapen vi har.
Och där och då tänker jag så här, det handlade om överlevnad. Vi gör det vi behöver för att överleva. Så är det.
Men jag kan också känna, och det tycker jag florerar och pratas mycket om nu i vissa sociala kanaler och sådär, men just det här med det inre barnet, jag vet inte om du har hört det begreppet.
Jo.
Men det kan jag känna att oftast när jag hamnar där, att jag blir sådär arg eller sådär ledsen, då är det mitt inre barn som gråter över att jag inte har känt att mina föräldrar finns där för mig. Att det inte är mitt vuxna jag, som när jag står föreläsare och jag kan prata om sorg och sorgbearbetning på ett väldigt liksom pedagogiskt och rationellt sätt. Det är inte samma person.
Nej.
Så i ett sånt tillstånd så är det liksom Helena som kanske är 5 eller 6 år som bara står där och skriker för att jag behöver bara få en kram och bli älskad och sedd och hörd. Medan mitt vuxna jag, alltså jag kan skapa det själv. Jag behöver inte ha det från någon annan egentligen.
Nej, och det är fullt förståeligt skulle jag säga.
Men det tror jag att många missar också i det här när man drabbas av sorg, att det faktiskt inte bara är den vuxna varianten i en som sörjer, utan det kan ju faktiskt vara ett barn, alltså barnversionen i en också som kommer i fatten. Och att man får ta hand om det på olika sätt. Ja, det blev lite djupt, men...
Nej, det var väldigt bra sagt. Men när vi ändå är inne på det så tänker jag, har du några så här, tips och råd eller bara något medskick som du vill göra till våra lyssnare?
Nej, men jag har nog sagt det, tror jag. Men det är väl just det här att har man gått och burit på olika känslor som man kan förstå är kopplat till sorg och man inte har vågat dela med sig, att välja någon person som man känner ett förtroende för eller någon som jobbar med det i profession, alltså en handledare inom sorgbearbetning eller någon annan. Att börja våga sätta ord på det man har burit på, för det är ett första steg, och så får man se vad som händer och lita på processen som kanske ger det. Men också om man känner att man inte är redo att börja bearbeta, att den här gemenskapen man kan få i att hitta någon annan som har gått igenom något liknande och som kan relatera till känslor man känner. För det lärde jag mig, det har jag lärt mig via sorgbearbetning, att som för mig så tyckte jag att jag och min sambo gick igenom samma sorg, men det förstod jag rätt snabbt att det gjorde vi inte, för att dels så har vi olika uppväxt. Dels så var det mina föräldrar som orsakade Isoldes död. Det var inte hans föräldrar, han hade sina föräldrar kvar. Och sen så har jag burit Isolde, så jag, en mamma har en annan roll till sitt barn än vad en pappa har.
Man har olika relationer
till. Ja, och sen så hanterar vi känslor på olika sätt. Vi är olika stjärntecken, om det kan ha en betydelse, jag vet inte, men vi är olika där. Och vi gick båda igenom ett trauma, och då är det svårt att finnas för någon annan som går igenom ett trauma, för att man behöver ha någon stabil människa som finns där för en. Så det kan vara jättesvårt att då i en relation eller situation på en arbetsplats eller vad som helst där man går igenom, att då söka den bekräftelsen och att få dela det med någon som går igenom likartat. Utan då är det kanske bättre
att inte söka det inom den närmsta gruppen. Men som för mig var det viktigt att hitta någon som jag kunde prata med, som förstod processen i att det var någon man kände eller anhörig som hade orsakat ens barns död. Men också den rättsliga processen sen, för att idag är ju mina föräldrar dömda. Så att det var ju ett år med rättsliga processer, advokat och liksom sådana saker. Och det kunde jag inte riktigt dela med Erik. För att han sörjde ju på sitt sätt och jag gjorde det på mitt sätt. Så då träffade jag ju faktiskt på, eller via sociala medier så fick jag kontakt med en mamma som hade förlorat sitt barn i en trafikolycka. Och det var en arbetskollega till hennes sambo som hade orsakat deras dotters död då i den här trafikolyckan. Så där kunde vi hitta igenkänning, att det var att man visste vem personen var, man hade någon form av relation till dem. Och sen den rättsliga processen, att hitta någon som man faktiskt kan få dela det här med. Det är ju en jätteviktig del. Sen får det ju inte bli att man fastnar i att det blir någon form av att inte få komma vidare. Jag gillar inte ordet älta, för att för mig så är att när någon
Inte jag heller. Jag brukar säga processa.
Ja, för när någon ältar så handlar det om att man har inte fått verktygen till att hantera det. Och därför så pratar man om det, för att man söker den kunskapen någonstans. Så det är för mig att man söker egentligen den bekräftelse man inte har fått eller kunskapen. Men att man inte hamnar i det så att man inte kan få ta sig vidare sen. Att om man möter någon som kan förstå en sorg, att man också vågar ta steget utanför att faktiskt skapa sig lite mer kunskap och verktyg, så att man kan ta av det här laken att man har på sig när man har varit i den bubblan och man har fått känna alla känslorna och verkligen fått sörja ordentligt, att när man känner sig redo att så här, men nu får vi nog börja dra av det här lakanet av sorg som jag har över mig, så att det mer är en del av mig och inte hela min existens. Men jag tror det är jätteviktigt att hitta människor man kan få som man kan få en igenkänning i det man går igenom. Och sen så också sluta använda ordet att jag förstår precis vad du går igenom. För det är ingen som någonsin kan förstå 100%. Inte ens, alltså jag och Erik, som man kan utåt sett tycka går igenom samma sak. Vi går inte igenom samma sak och vi kan aldrig förstå varandra. För vi har olika uppväxt, vi har olika ingångar i det här. Vi är två olika människor. Så att även om det är helt identiska situationer så kommer vi ändå inte förstå exakt vad den andra går igenom. Men däremot så kan vi säga, jag kan relatera. Jag kan relatera till det du säger. Jag kan relatera till de här känslorna. Jag har varit med om en liknande situation och så här var det för mig.
Mm. Ja, jag håller med dig helt
och
hållet.
Så det finns en skillnad i det, och det tror jag är en viktig del. Och sen det vi har pratat om, att jobba med att våga ställa frågan och våga vara tyst och bara lyssna och sen erbjuda en kram. Och att sluta trösta och försöka lösa, utan det är okej att vara i de här känslorna. Det är inget farligt, det är ingen som kommer dö av att vara i de känslorna. Det är snarare en läkning i att få vara där.
Så fint och så sant också, skulle jag säga.
Ja.
Men tack för dina ord, verkligen. Och tack för att jag fick samtala med dig om något sånt här så viktigt.
Ja, och tack för att du har bjudit in mig till det här och hade tålamod med att vi till slut hittar en tid.
För det. Ja, men så är det, livet händer ju. Ja.
Och jag vill också bara säga wow, för att du gör ju ett fantastiskt jobb med sorgkonferensen som du har satt ihop.
Ja, tack så mycket.
Och du bjöd in mig till den, men jag kunde inte komma.
Ja, men vi siktar på tredje gången gilt.
Ja, precis. Alltså det skulle vara jättekul att få liksom, jobba tillsammans med dig i framtiden.
Mm.
Men det är ju fantastiskt.
Men det ska vi också. Vi har lite planer på gång.
Ja, det har vi. Mm. Men det är fantastiskt, för att det är en sån oerhörd möjlighet både för företag, men också privatpersoner, att få kunskap om sorg och bemötande och hur vi kan förändra det här.
Ja, men verkligen, det behövs. Ja, men vi kämpar vidare med det här.
Det gör vi absolut.
Tack till er som har lyssnat. Och jag hoppas att ni vill vara med mig nästa vecka igen. Och vill du komma i kontakt med mig, så kan du göra det via mina sociala medier, Facebook eller Instagram. Hittar mig under Sorg Consulting och Sorgsnack.
Ja, vill du vara med i podden så går det jättebra att mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Tack för idag. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.